Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ber, kom till mitt arma hjärta, Guds ande ren och kär. Jag ser mig bitter smärta fullt av syndar. Jag kan ej själv rena, du kan det, du alena. Så kom och bli mig när. Vi lämnar oss i din vård, Herre. Talar du din tjänare hör. Välsigna den här stunden inför ditt ord. Amen. I förberedelsen inför den här predikan så läste jag en predikan av Martin Luther. Det var egentligen över evangelietexten, men han valde att fokusera på profetorden från Zakaria som vi har framför oss, som finns i den och som det ordet som vi har framför oss idag. I den predikan så talar han om hur Messias blev förkastad på grund av hans ringhet av folkets ledare. Och det hände även med det rena evangeliet på Luthers tid av hans landsmän, säger han. Framförallt förkastades reformationen av de äldre. Han jämför dem med gamla hundar som är svårt att lära något nytt. Budskapet är för enkelt och för simpelt för att det ska påverka oss i grunden. De vill ha något annat, säger han. Något mer pråligt. Medan just ringheten och enkelheten gör att budskapet om Messias når oss idag. För det visar i vår värld, de har sin egen visdom och de håller den för sig själva. Men budskapet om Guds son, profeten Jesus från Nazaret i Galileen, det vill de inte veta av. Lukas berättar att Jesus vid ett tillfälle jublade över i den helige ande och sa det till folket. Eller sa det, jag prisar dig Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja Far, så var din goda vilja. Allt har min Far överlämnat åt mig och inget vet vem sonen är utom Fadern eller vem Fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. I vår text från Zakaria talar Gud till sitt eget folk. Han kallar folket för dotter Sion och dotter Jerusalem. När vi hör Gud tala på det här viset så blir vi varm inombords. Det värmer våra hjärtan. Han talar till dem på grund av vem han är och inte baserat på vem folket är. För Gud har lovat dem en frälsare. Han har lovat att frälsa dem. Han lovade dem en frälsare. Gud har lovat att rädda dem. Han har utvalt dem. Och det är han som väljer att kalla dem för dotter Sion. Och vi vet att när man nämner någon, när man namnger någon, så gör man också anspråk på dem. Det gör vi när vi gifter oss. Ta kvinnan traditionellt mannens efternamn. För efter den stunden så tillhör hon mannen. Tillhör varandra. När vi får barn så ger vi dem namn och de bär vårt efternamn. Det tillhör oss, det är våra. Våra husdjur ger vi namn och det tillhör oss och så vidare. Gud gav Adam namn. Gud gav Abraham och Sara namn. Han gav Abraham och Sara sina namn. Tidigare kallades för Abraham och Sara. Men nu hette det Abraham och Sara. Gud gav löftessonen Isak hans namn. Och Gud gav namnet Jakob. Gud gav Jakob namnet Israel. Som du kanske minns när han brottades med honom vid Jabboks vad. Och så vidare. Så Gud ger det som tillhör honom namn. Så i gamla testamentet så kallar han hans folk för, bland annat för dotter Sion. Och dotter Jerusalem. Det här är identiska namn. Med tanke på att Jerusalem är byggd på berget Sion. Men själva ordet dotter. Det har en inre betydelse. Det är en relation som Gud har med dem. Och det beskriver Guds hjärtelag mot sitt folk. För enligt sitt löfte är han nådig Gud. Men vi som har historien vet hur malplacerad Messias inträde i världen egentligen kom rent mänskligt sett för judarna. Det måste ju kännas helt fel att det här gick i uppfyllelse där och då. Den hyllade staden Jerusalem var ockuperad. Och Pontius Pilatus, en romersk ståthållare, satt på tronen. Han var en märklig typ. Och ingen ära att ha han som regent var det. Han var nyckfull och oberäknelig. Du kunde inte lita på honom. Och sen hela Herodes-klanen som hade styrt innan. Det var långt ifrån bättre. Som de levde så var det en stor skam för judarna, det rena folket. Så Jerusalems invånare levde under dåliga hedniska ledare. De levde under ständig spänning. Så när intaget i Jerusalem äger rum så kan ingen av ledarna stämma in i sången som framförallt barnen sjöng. De kan inte, därför att de varken vågade eller kunde tro att Gud talade om denna tid genom profeterna. Det här var alldeles för enkelt och alldeles för litet. Jesus var alldeles för svag och för harmlös för att vara deras mäktiga befriare. Men det gjorde Gud. Gud sjöng med i sången. Vi läser i Bibeln att han hyllade Jesus vid flera tillfällen. Detta är min son, lyssna till honom. Just där och då uppfyllde Jesus till punkt och pricka denna profetias ord som vi har framför oss idag. Dotter, Sions konung, kommer till dem när Jesus rider in i Jerusalem på åsna. Han kommer till dem med rättfärdighet och segerrik är han. Då kommer han inte med en seger som de ville ha eller som de längtade efter. En seger över romarna. Utan den rättfärdige och segerrika kommer med rättfärdighet och en seger som de behöver. Nämligen en ställföreträdande rättfärdighet. Ett heligt och fullkomligt liv som kungen erbjuder till sina undersåtar. Hans rike och eviga seger över fienderna. Det kom han med. Jesus levde istället för alla människor det liv som de inte klarar av att leva. Och sitt fullkomliga liv, det erbjuder han till dotter Sion att ta emot. Och tillägna sig, ta det till sig som sitt liv. Och den seger som han vunnit för dem, över deras värsta fiende, inte över romarna utan det som är ännu värre än romarna, det som kan leda till evig förtappelse och död. Deras fiende djävulen, världen och egna syndiga naturen. Över dem så erbjöd han en evig seger. Han kom med segerrik. Ingen behövde tvivla på hans styrka eller möjlighet att klara av denna förestående sista striden mot djävulen, världen och synden. För denna strid, trots att det skulle äga rum om bara några dagar, så var den redan vunnen. Innan världens grundläggning har denna segerrika konung segrat. Vi läser i Uppenbarelseboken. Lammet var slaktat innan världens grundläggning. Och folket som var med honom ropade Hosianna Davids son. Välsignade han som kommer i höjden. I Herrens namn, Hosianna i höjden. Så de hälsar honom som den Messias som Bibeln talar om. Som konungen som kommer till dem. Men det här dög inte för herrarna i Jerusalem. Jesus kom inte till dem till Jerusalem som på riktigt väntar på honom. Och de tog inte emot honom. Templet och tempelplatsen, läser vi lite senare, hade de gjort till en rövarkula. Deras ledare är korrupta, hycklare. Djävulens barn. De här ledarna klagade på att barnen ropade Hosianna, Davids son, till Jesus. När Jesus kom till sitt folk för 2000 år sedan förkastades han för att han inte var den som de väntade på. Han passade inte in. Han var från fel ort. Han omgivs med fel typer. Han talade om fel saker. Och han hade fel agenda med sin messiaskap. Han var ingen riktig messias enligt judiska lärarna. Trots att det är just deras egna skrifter som vittnar om honom. Om den messias som han var. Han var Guds egen son. Och han uppföljde i detalj allt som var skrivet om honom. De sista dagarna innan han ger sitt liv på korset så gråter Jesus över dotter Jerusalem och säger: tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig din frid. Men nu är det fördolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Det är en otrolig sorg att läsa de här orden. I Zakaria har vi löftet till folken, till folket i Jerusalem. Medan här i Lukas 19 så hör vi kungen själv, Jesus Kristus, tala om hur han förkastades när han kom som den utlovade. Men det riktigt olyckliga är att det här tragiska bara fortsätter och fortsätter generation efter generation. Jesus förkastas fortfarande på liknande grund av folk, även med Bibeln i handen. Det han gjorde och det han var känns fortfarande för simpelt och för litet. Folk drömmer fortfarande om en storhetstid för Kristi kyrka här på jorden, för Jerusalem och dess invånare. De vill fortfarande ha en jordisk messias som ska sitta på Davids tron i Jerusalem och skaffa rätt åt sitt folk. Trots att Jesus gång på gång berättat för dem på olika sätt om att Guds rike inte är något man kan se med ögonen, utan något som är invärtes i det troende. Fast han bekänner inför Pilatus att han är en kung och att hans rike inte är av den här världen. Och fast han tydligt och klart säger att hans andra ankomst inte kommer att bli för att regera här på jorden, utan för att döma levande och döda. Ändå tror människor inte på det. Det är för simpelt. Det är för futtigt. Alla hans löften om att han är med oss alla dagar, inte tidens slut, känns futtiga när vi ser omkring oss vad som händer i vår värld, den grymhet och det lidande vi har. Och vad gör vi egentligen med syndernas förlåtelse när vi bara fortsätter att synda och synden regerar här omkring oss? Så det måste finnas något bättre, något annat, något mäktigare, något större. Den här världens kristna vill ha krafttag mot orättvisor och förtrycket av minoriteter. Ett riktigt socialt evangelium som ger frid åt alla människor. Hedningarna och tyrannerna ska förlora och skämmas och vi och vårt budskap ska verkligen få skina, tänker det. En dag. Tanken på att vi ska regera med Jesus, vara segerrika med honom, känns väldigt bra. Att inte lidande och förödmjukelse ska ske mera, utan segra triumf över djävulen och alla hans anhängare. Ljuvliga hem. Men Jesus hans budskap är fortfarande samma som han kom för att uppfylla. Han uppfyllde allt som var profeterat om honom. Han segrade och han kom med rättfärdighet till oss. Då kom han så som idag ridande ödmjukt på en åsna till folkets hosianna-ro. Framförallt av barnen. De som inte tog emot honom då och prisade honom som konungen som skulle komma, De fick ingen andra chans att ta emot honom. De missade det historiska ögonblicket som profeten Jesaja, Sakarja talar om. Samma sak är det idag. Då kastar vi Jesus på grund av hans ringhet, hans enkelhet, hans fåttighet, som han kommer till oss idag. Och väntar på att han ska komma med makt och stor ära för att regera som kung på jorden. Missar också vi tillfället då han kom. För han kom som kung, men ödmjukt ridande på en åsna. På en åsninnas för. På samma sätt kommer han också till oss idag med fridens budskap. Genom ordet och sakramenten. Världen ser honom inte. Och de som väntar sig något annat missar honom. Men just i det lästa och predikade ordet kommer Jesus ridande. Åsnan han rider idag för att föra ut sitt glädjebudskap till er. Det ser inte ut mycket för världen heller. Utan det är enkla redskap. Och enkla medel han använder sig i sin tjänst. Benådade syndare som på hans uppdrag förklarar ordet, öser vatten på ett barn och delar ut bröd och vin. Det är inget stora server. Men löften som han bundit sig själv till, däremot, det är stora och det är eviga. Det ska inte mer vara strid om ett jordiskt Jerusalem i Guds namn, eller ett förakt och hat mot Efraim. Gud ska tala frid till hedna folken, från hav till hav, från floden till jordens ändar. Med andra ord, hela jorden ska få höra. För floden här är den enda flod som rinner genom landet där dotter Sion bodde. Man talar om Jordanfloden där Jesus döptes, Guds Messias. Döptes där för våra synders skull. Och där döptes tusentals andra av Jesu lärjungar. Därifrån sände han ut sina lärjungar att predika frid till alla hedna folken. Och till att döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så nu är det en ny tid. En ny tid när alla folk blir välsignade och uppkallade till Guds barn. Det är inte längre ett särskilt folk. Utan till alla hedna folk ska det förkunnas. Det upptas i hans familj och får bära den treenige Gudens namn. Vi har det livgivande budskapet här idag. Vi har löftena och nådemedlen. Jesus är här idag. Här har vi syndernas förlåtelse mitt ibland oss. Vi behöver inte längta efter upprättelse. Vi är upprättade och rättfärdiga genom honom och i honom. Vi behöver inte vänta på en bättre tid. Den bästa tiden är här och nu. Just idag får vi njuta gemenskapen med Jesus. Vi får äta hans kropp och dricka hans blod till syndernas förlåtelse. Vår storhetstid är här och vi får leva det nya livet just nu. Fröjda dig, dotter Sion, din konung har kommit. Han är här. Han är här för dig med sin stora rättfärdighet och frid. Så oberoende av vad du möter just nu, så kan du lyfta ditt huvud och prisa och tillbe vår store kung. Tacka honom för fridens budskap som han kom med. Det blir inte större än det här. Tänk en syndare blir besökt av Gud själv, den helige ande, och får ett nytt hjärta och ett nytt liv. Idag kommer han till dig, så bered dig att möta din Gud. Din konung kommer, ännu i ödmjukhet och renhet. Men vi väntar den dag då han ska komma tillbaka för att hämta hem oss i stor härlighet. Och medan vi väntar på den dagen fortsätter vi att fröjdas och tala om friden som han har vunnit för oss och alla människor. Se din konung, se din kung komma till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Amen. Låt oss be. Jag kom till mig, o Jesus kär, mitt hjärta för dig öppet är. Kom in med nåd och salighet och bliv där kvar i evighet. Hjälp Jesus mig till himlens ro, att jag hos dig får evigt bo. Jag kommer snart, o kära själ. Ja, amen, kom. Allt är nu väl. Amen.